Idag fortsätter vi med inlärd hjälplöshet och vi kommer rasa rätt in i diskussionen om immunisering. Så om du inte har lyssnat på förra avsnittet än, rekommenderar att du gör det innan du lyssnar på det här. Jag kommer också berätta om en studie som involverar människor med ormskräck. Så om du är väldigt rädd för ormar och kanske inte ens vill höra ordet orm igen, så vet du att det kommer komma upp igen i dagens avsnitt. Så då har du lite koll på det. Sen kommer vi analysera och lära av forskning. Och jag vill återigen tacka Evalyn Hundeträning som tipsade mig om en artikel som ledde fram till en del av de här studierna. Och som du vet så förenklar jag lite grann när vi diskuterar studier för att kunna belysa de poängerna som studierna har att ge och för att inte de här avsnitten ska bli typ 120 år. Så jag hoppas att du får med dig nya tankar om hur du kan använda den här kunskapen och omsätta den i handling som gör livet lite bättre för dig och din hund. Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milene och jag är en certifierad beteendeutredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på braverdogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer. Att hamna i en situation där man utsätts för någonting obehagligt, en chock eller något annat obehag, att man då kan få stopp på det eller fly därifrån, förhindrar eller minskar den här passiviteten och ångest och hjälplöshet som man då hamnar i när man försätts i en chock som man inte kan få stopp på. Och det här fenomenet, det kallas immunisering, ungefär som man blir immun när man får vaccin eller så. Så vad det här liksom påvisar är att vi kan immunisera våra hundar från det här hjälplösa beteendet genom att lära dem att de faktiskt har kontroll och möjlighet att influera sin situation på olika sätt. Det är två delar i den här immuniseringen som jag vill poängtera. Och för det första så handlar det om att den här immuniseringen är väldigt uthållig när det gäller tid, alltså skyddet mot hjälplöshet och passivitet. Det kanske inte är permanent, men det är väldigt hållbart över tid. Den andra grejen är att faktum är att det här beteendet, den här tendensen då som vi lär oss när vi får kontroll över ett obehag, den generaliseras väldigt bra, förvånansvärt bra. Så oundviklig chock i en situation blockerar liksom den här tendensen till passivitet även i andra situationer där vi utsätts för stress eller obehag. Så vad betyder det här rent praktiskt? Tänk dig då ensamhetsproblematik eller en ljudrädd hund eller någonting sånt där. Om den lär sig att flyktförsök lönar sig, så är inte det någonting individen glömmer i första taget. Och det tänker jag rent krasst influerar även hundar som utsätts stora gång på gång för obehag i ensamhetsträningen till exempel. De kommer fortsätta med det här beteendet i oändlighet. Finns i alla fall en stor risk för att det generaliserar sig så bra, den här kunskapen. Och det kan man ju tycka är bra eller dåligt, eller oavsett, så här funkar det. Och andra coola grejer runt det här med inlärd hjälplöshet är att det finns ett antal studier där man forskat på effekten av smärta och funnit att kontroll eller upplevd kontroll, det vill säga man tror att man har kontroll över ett obehag, minskar den upplevda intensiteten av smärta. Och det här är ju någonting vi har pratat om i tidigare avsnitt, både med Matilda och Malin till exempel, om att information kan ge hunden en slags kontroll. Och både Matilda och Malin har pratat om att djuren tenderar att hantera situationen bättre. Och det kan ju vara för att det faktiskt gör mindre ont och är mindre läskigt. Så det här liksom med att ge en hund kontroll, det är ingenting vi gör bara för att det känns bra eller för att det låter rätt. Utan det handlar om att ge information och kontroll har en enorm potential. Och det finns en studie av Care McLaren, Matthew and Nietzsche som 2012 forskade på personer med ormfobi. Och det man gjorde i den här studien, det var att mäta hur mycket obehag personerna upplevde när de fick se videos med ormar. Och jag ska enkelt och snabbt försöka förklara lite förenklat hur studien gick till. Det var så att varje försök man gjorde med de här personerna började med en period där de fick en signal som talade om det skulle bli en ormvideo de skulle få se eller om det skulle vara en neutral fiskvideo. Och de här tidsperioderna var lite olika långa. En annan signal indikerade om försökspersonen skulle få kontroll eller inte över om videon skulle spelas. Och det som hände var att en slags target kom upp och man sa till personerna att när du har kontroll, om du trycker på den här targeten tillräckligt snabbt så kommer du kunna undvika den här läskiga ormvideon. Och i de repetitionerna där de inte hade någon kontroll kom samma target upp och man uppmanade dem att trycka på den lika snabbt i alla fall. Så i repetitionerna där de hade kontroll förstod människorna det som att om de tryckte för långsamt skulle de tvingas se den där ormvideon, men tryckte de tillräckligt snabbt skulle de kunna undvika att se ormvideon. Det de inte visste var att hastigheten som krävdes för kontroll justerades så att försökspersonerna lyckades undvika videon ungefär halva tiden. Så frekvenserna på de okontrollerbara försöken likställdes med de kontrollerbara, det vill säga de såg lika mycket orm, vare sig de hade kontroll eller inte. Så det vi har är situationer där personer med ormfobi tvingas se ormvideos och ibland tror de att de har chans att undvika ormvideon genom att trycka väldigt snabbt på en target. Andra gånger vet de att de inte har den möjligheten, men de ska ändå trycka snabbt på den här targeten. Alltså, de tror att de har kontroll, men de har inte det. Och i repsen med och utan kontroll ser man lika mycket ormar. Man utsätts för exakt samma obehag, samma frekvens, samma kvalitet, samma sak. Den enda skillnaden är att de tror att de har kontroll i en situation och i den andra situationen vet de att de inte har kontroll. Frågan är hur den insikten förändrade deras faktiska upplevelse. Ja, vad tror du? Resultatet var att den upplevda kontrollen minskade ångesten och obehaget som personerna upplevde. Så jag ser samma mängd orm, men jag upplever det mindre obehagligt när jag tror att jag har en chans att få stopp på det. Även när jag inte har lyckats få stopp på det. Så vad kan vi ta med oss rent praktiskt från den här forskningen och från det vi har pratat om idag om inlärd hjälplöshet? Ja, här tänker jag att du har evidens för varför våra hundar och vi mår bra av att ha egenkontroll och inflytande och varför det är så viktigt att beteendet vi gör har en funktion. Och jag tänker att vi förstår varför utsläckning och fladdring där man plockar bort konsekvenserna av en hunds beteende, varför det är så enormt skadligt och aversivt att uppleva att vad man än gör så hjälper det inte. Och vi kan förstå varför djur som lärt sig att de kan fly inte ger upp utan fortsätter att försöka. Som våra hundar med ensamhetsproblematik som skäller och ylar och så vidare. De kommer sannolikt fortsätta att göra det. För att den här inlärningen generaliseras och håller så länge i tid, så att säga. Nej, så hållbar den här inlärningen. Och att utsätta dem för det de inte klarar av, det är oschysst, brutalt, oreko och helt onödigt. Och det är också väldigt ineffektivt. Det talar de här studierna verkligen för, att vi inte ska försöka förändra beteende på det viset. Upplevelse av kontroll, det är liksom, det förbättrar individens livskvalitet, och det låter så flummigt, men nu hoppas jag att efter det avsnittet förstår du varför vi kan faktiskt säga så, att kontroll förhöjer individens livskvalitet. Du vet nu att när man upplever att man har kontroll och kan påverka sin omgivning och situation, som man gjorde till exempel i den där ormskräckstudien, så blir obehaget lättare att hantera. Det som gör ont gör mindre ont, det som är läskigt blir mindre läskigt och det som är obehagligt blir mindre obehagligt. Så när du använder start- och stoppbeteenden i din träning, till exempel i frivillig hantering eller ljudrädsla träning eller vad det nu kan handla om, så ger du din hund möjligheten att säga nej tack, vilket alltså gör att din hund kan hantera lite mer obehag på ett bättre vis. Och det är väl därför kanske delvis som den här träningen tenderar att gå snabbare. Alltså, när du ger kontroll till din hund i form av information och inflytande, så kan du minska din hunds rädsla. Visst är det magiskt?
Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på @BraverDogsSweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv, utan det gör en veterinär.